Värvet görs i samarbete med Acast.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. yahoofinance.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta, men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Värvet. 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 Värvet.
Ja, men hej och välkomna till Värvets andra specialavsnitt i världshistorien. Förra gången var det Mark Maron, för övrigt gjord i den här stan där jag befinner mig just nu, Los Angeles. Och den här gången är det alltså fråga om den här fantastiska musikhjälpen-vinnaren. Alltså, jag är så ödmjuk och rörd över det faktum att det var liksom, ja, så många som budade på den där auktionen och att det blev en så hög summa som det blev, eller stor summa säger man. 15 100 spänn och den som så att säga tog hem det hela var Mattias Engdahl. En mycket intressant herre skulle det visa sig. Alltså det här var ju verkligen ett experiment, det kunde ha blivit vad som helst. Och jag var lite orolig för det, men det här blev väldigt, väldigt bra. Alltså Mattias Engdahl visade sig, han är entreprenör, han har startat och drivit upp Pocket Shop som ni känner igen från ja, ert liv helt enkelt. Och vi kommer alltså att prata om Olle Ljungström, vi kommer att prata om långvarig terapi och vad det gör med en. Och om att ha världen för sina fötter. Nej, det pratar vi inte om. Men det har ju Mattias nu. Och han var helt enkelt på en väldigt spännande plats när han gick in i Värvet ateljén i Vällingby. Och det ska ni få höra nu. Varsågoda, det här är alltså musikhjälpen, hjälten Mattias Engdahl.
Vem är du? Idag är jag en snart 53-årig man. Eller man har jag varit hela tiden, snart 53 år. Stockholmare, företagare, pappa, husse och sådär.
Jag hörde dig i en annan intervju också som du tipsade mig om. Och då sa du att du är urstockholmare, tror jag.
Mm.
Nu sa du, återkom du till att du är stockholmare. Är det viktigt för dig?
Det är verkligen en del av mig, alltså min familj, jag och min fru och våra barn. Vi har liksom inga relationer, alltså släkt överhuvudtaget, i princip utanför tullarna. Och mina barns bild av Sverige är ju liksom Stockholm, Skåne, Sälen i princip. Så att jag är väldigt, väldigt mycket stockholmare. Så om det är viktigt eller inte, men så är det bara.
Mm. Du har aldrig känt, eller har du bott någon annanstans någon gång?
Inte i Sverige, absolut. Nej, jag har bott utomlands lite grann, men inte i Sverige.
Var bodde du då?
Jag har bott i Italien när jag var ung, i några månader. Jag har bott i England kortare perioder.
Mm. Var i Stockholm är du uppvuxen?
Jag är när jag föddes så bodde familjen i Djursholm och där var det som jag kan säga så här att det var en familj som var liksom lite grann i uppbrott. Jag är ett sladdbarn och mina bröder är 13-16 år äldre och jag kom nog till utan någon slags lycklig slump och det präglades väldigt mycket av att min pappa var tredje generationen i ett familjeföretag som har varit framgångsrikt. Det har funnits i alla fall i 80 år och varit framgångsrikt 60-70 år.
Vad var det för företag då?
Det var en bageriverksamhet och fastighetsrörelse med fastighet på Hamngatan och små bagerier och bagerifabrik. Och i samband med, alltså i princip samma andetag som jag föddes, så upplöstes det här familjeföretaget och man sålde ut delarna och delade upp pengarna bland släktingarna.
Men det hade ingen relation till din födsel utan?
Nej, det hade det, ja, nej, det hade det ju inte såklart.
Utan nu kommer Mattias, nu skiter vi.
Ja. Och då så, ja, min alltså, liksom familjebilden ändrades och min pappa fick då en hacka i handen och den här investerade han i olika småbagerier runt om i Stockholm. Och det här var vid en tid när det kom någonting som heter småbutiksdöden. Det vill säga att liksom den livsmedelsaffären kom, man gick till ett ställe där man handlade allting istället för att gå till slaktaren och fiskbutiken och bageriet och så vidare. Och så då liksom slogs, i början på 60-talet så slogs de här småbutikerna ut. Så att det här, och det här präglade liksom den här, ja, min familj och uppväxt väldigt mycket. Att vi var liksom, så här, uppvuxen i skuggan av liksom en väldigt liksom, framstående familj. Man har haft det gott ställt och så vidare. Till att liksom, det fullständigt rann oss ur händerna. Och det, så att vi, sen skildes mina föräldrar när jag var 3 år och vi flyttade in till stan. Och då bodde jag med mamma huvudsakligen på Upplandsgatan och med pappa på Grimagnegatan på Östermalm.
Okej. Mm. Ja, men trots att alltså han hade haft väldigt mycket pengar då, eller?
Nej, alltså familjen hade levt under väldigt goda ekonomiska omständigheter. Sen var det inte så att i min pappas generation, han ägde ju ungefär 10% av företaget. Det är ju så med ett familjeföretag som över tid, och liksom ägandet delas ju upp och liksom sprids ut. Men, nej, men vi hade ju gott ställt. Och så framförallt så var det liksom ett skimmer av allt som hade varit. Men sen så var det alltså så här, jag är uppvuxen med att liksom det var silverbestick och det var liksom allt sånt där, men det fanns inga pengar att köpa nya skor. Sen var de här också lite olika, för att med livet med mamma, mamma hade liksom aldrig jobbat hela sitt liv, men i och med att sen fick hon börja jobba i kassan på EPA på Odenplan. Och ja, det präglade mycket. Och sen livet med pappa liksom höll stilen hela vägen ut. Men liksom, middagsmaten handlades i Östermalmshallen. Bilarna blev över tid mindre och mindre. Den sista bilen var en bubbla. Båtarna blev också mindre och mindre. Det slut var ingen båt alls.
Okay. Men Greve Magnegatan låter ju ändå som en ganska flott adress.
Ja, det är Östermalm. Ja. Alltså, men sen var inte, och det var inte att det var något överdå där. Men liksom det var, pappa var ju liksom uppvuxen. Hade i princip levt hela sitt liv liksom på Östermalm, så att det var naturligt för honom.
Men när de här bagerierna slogs ut då, vad ägnade han sig åt istället?
Han hade hans sista liksom, bageri hade han kvar, och det låg i hörnet kring Magnegatan, Riddargatan, fram till mitten på 70-talet. Och sen så liksom, tror jag att liksom, hans ekonomi blev ju radikalt sämre hela tiden, men på något sätt så lyckades han liksom hanka sig runt med nöd och näppe liksom.
Men han är inte i livet nu?
Nej, han gick bort tidigt.
Okay.
Vilket jag också sen då har präglat i det här, så min uppväxt var på så sätt ganska orolig, och sen att min pappa gick bort relativt tidigt liksom skapade också en oro. Men sen så att jag är liksom uppvuxen då där inne i stan, och sen så gick jag i bytte jag skola 4 gånger tror jag, de första liksom 3 åren. Jag gick i Hedvig Eleonora, Matteus, Gustav Vasa, och sen tror jag började Engelbrekt i 3:an. Där jag gick hela min skolgång då till och med 9:an.
Hur kom det sig att du bytte?
Lite oklart. Jag tror att det första var att jag skulle vara närmare pappa. Sen var det opraktiskt där med Hedvig, och då blev det närmare mamma då på Matteus. Och sen så hade jag det slutade i läsklass i Engelbrekt, och jag var nog hela min skolgång var väldigt, alltså jag var väldigt ofas med skolan hela tiden. Och det liksom ledde ju, alltså hela min skolgång då, som gick i alltså 9 år i grundskolan, när det var dags för gymnasium, så hade mina betyg, det enda jag kom in på var en linje som hette distribution och kontor, och som förkortades, det var så här 2-årig, det var i princip inga intagningspoäng alls, och förkortades DK-linjen och kallades för dumklubben. Så tänkte jag, nej, det skiter jag i. Men så att hela min den där perioden, det var väldigt bra för mig att jag gick i läsklass i 2 år. Och läsklass på den tiden, jag ska säga, det jag representerade var nog så här, det är de som sitter längst bak i klassen idag. De kommer aldrig in i någon läsklass. Och ja, jag var helt enkelt bara i ofas med skolan. Men då fick jag komma ut. Eller fick jag komma ut. Eller då liksom var, ja, får man bara jobba.
Du gick inte i gymnasiet? Eller?
Nej.
Okej.
Och jag gjorde aldrig lumpen heller, så att jag liksom har ju sparat rätt mycket tid.
Ja.
Ja, som då sen har gått ut på mitt företagande istället.
Alltså. Ja, just det.
Och där så jobbade jag som piccolo på Hotel Anglais, och det passade mig väldigt, väldigt bra. För att det är liksom att ge service och liksom, ja, gör man det bra så stoppar man fram handen och så får man en slant. Det var utmärkt. Och sen så som piccolo så är man lite grann spindeln i nätet på ett hotell, för att det är väldigt liksom uppdelat att portieren talar inte med hovmästaren och så vidare. Men piccolon, han liksom rör sig fritt i de här systemen, och det passade mig.
Hur gammal var du när du började med det då?
15-16.
Okej. Okay. Mm.
Och därifrån så började jag jobba på Svala Söderlund, en skivaffär vid Hötorget.
Mm. Den fanns ju till för något år sedan, va?
Ja, precis. Att det var kanske 5 år sedan i alla fall.
Ja, någonting sånt.
Den stora grejen med Svala Söderlund på den tiden var att det var där alla biljetter såldes till alla konserter. Så att det var liksom mittpunkten för liksom hela flowet av biljetter. Och det här var en väldigt roligt liksom, musikalisk period, alltså slutet på 70-talet med New Wave och punken och så vidare. Och det var liksom väldigt, väldigt levande, det var massa spännande konserter. Och där så hade ju vi, i och med liksom närheten till de här biljetterna, möjligheter att komma över bra biljetter. Och då var på den tiden Göta Lejon var en bra scen. Så det var väldigt mycket musik under de här åren och det var kul.
Säg några band som du var och såg.
Talking Heads, Patti Smith, I and Jury, Jonathan Richman.
Just det, honom har jag sett, såg jag 2001 tror jag det var, i New Orleans.
Mm. Mm. Det hade jag velat göra också.
Ja, det var härligt. Mm. Han stod mitt på, han hade bara en trummis med sig och så stod han liksom mitt på golvet. Så det var, man stod runt honom så här.
Mm.
Ja, häftigt.
Jag såg i någon sån här musikdokumentär om punken att han lyftes fram som en slags förgrundsfigur för punken. Jag får inte riktigt ihop det, men han förtjänar, tycker jag, en större uppmärksamhet än vad han kanske fick. Så det är roligt att vi tar upp honom här.
Ja. Devo och sådana band? Eller?
Nej, det var inte det.
Kraftwerk? Nej.
Nej. Alltså,
så kanske Kraftwerk. Senare?
Ja, jag tror att det är något senare. Fast samtidigt kommer jag ihåg Trans Europe Express. Vi sålde ju den skivan där. Så att, nej, men det var vid den tiden. Nej, det såg jag inte. Och jag vet en konsert jag inte såg som jag fortfarande kan gräma mig över. Och det är Iggy Pop i konserthuset med Last for Life-skivan.
Mm.
Han stod uppe på högtalarna.
Mm.
Så mitt första visitkort som jag själv tryckte upp, det stod det Rock'n'Roll Manager. För att jag kunde ju liksom inte spela eller sjunga. Och liksom, jag levde ju i det där med mina kompisar. Så då fick jag, och det jag liksom har någon talang för är ju liksom att ta hand om affärerna runt hela.
Mm.
Och ja, det var kul.
Var du någon gång manager för någon då?
Ja, dels så arrangerade jag såna här olika, ute i Tibblehallen i Täby, olika talangjakter och lite konserter. Och det gick rätt bra. Talangjakter är ett väldigt bra koncept när man inte har så mycket pengar. Därför att lever du här så har många kompisar som har band, alla vill uppträda. Och alla liksom föräldrar och syskon och kompisar kommer. Så det är ett bra koncept.
Mm.
Sen så, jag kommer inte ihåg hur det där var. Jag vet att jag höll på att boka Dag Vag. Och jag är osäker på om det blev någon konsert eller inte. Men jag kommer ihåg att det var jäkligt struligt att få till tider. Och som jag minns det och efteråt förstod, så berodde det på att halva gänget satt på kåken för någon haschföreteelse eller något.
Okej. Okay.
Mm. Och sen så gjorde jag något sånt här proggband, om det var Hoola Bandoola.
Vänta, vi ska bara säga om Dag Vag att... Är det Silversurfan som är pappa till Lykke Li?
Jag tror det.
Ja, det finns i alla fall en...
Det finns en koppling där. Ja. En av dem är pappa till Lykke Li.
Mm. För de yngre lyssnarna fick vi in.
Ja. Och sen var det något sånt här proggband, om det var Hoola Bandoola eller Fläsket Brinner eller vad de kan ha hetat, som vi skulle göra en stor konsert med. Och det kom liksom 20 pers. Och då liksom, där gick luften ur mig på det där. Men sen så var jag, där jag bodde, när jag flyttade hemifrån så bodde jag på Kommendörsgatan, hörnet Jungfrugatan. Och runt hörnet där så var det en saneringsfastighet. Där liksom var det riktig hippiekåk. Och där alla höll på musik. Och bland annat så bodde Olle Ljungström där. Och då, och vi hängde mycket vid den här tiden och i de här kretsarna. Och det är ingen som minns det, men jag vill hävda att jag var deras första manager.
Okej, okay, Reeperbahn. Ja.
Ja, precis. Mm.
Fantastiskt band.
Ja, det var det. Mm. Verkligen, verkligen, verkligen. Och väldigt roligt att Olle nu får liksom cred för sitt konstnärskap.
Mm.
Ja, så där höll det på. Det var en väldigt ur hand i mun tillvaro. Så där.
Ja, du sa någonstans att du liksom hade företagandet med dig från barnsben eller med modersmjölken typ. Vad, du sålde och köpte grejer också.
Ja, det här familjeföretaget, alltså det här kan låta lite löjligt, men för mig är det sant. Och att det familjeföretag som vi hade, det grundades av min farfars far som hette Sven Engdahl. Och det gör att vi alla fortfarande heter Sven. Och han var en av, vi pratade nu 1880, så kom han till Stockholm och han var en av 11 eller 14 barn från en småländsk arrendebondefamilj. Och han lyckades ta sig upp till Stockholm och hade liksom, 100 kronor, jättelite pengar. Och från det så byggde han sen han började som slaktar liksom, jon liksom, men sen byggde han då den här bageriverksamheten och en stor fastighetsrörelse. Och jag kan alltså känna ett stort andligt släktskap med den här mannen. Och jag kan också se, det här var alltså någonting som jag såg för några år sedan, att det jag i mitt företagande har gjort speglar väldigt mycket de här verksamheterna med varandra. Så det fanns nog alltså en ådra. Och väldigt tidigt så höll jag på med i skolan att jag till exempel hade en serveringsverksamhet, alltså kring familjen och släkt och vänner och bekanta, så när det ordnades fester så arrangerade jag liksom, skötte jag om serveringen och så hyrde in skolkompisar. Det där gick bra några gånger, tills en gång när min kompis där, han kom på att han liksom släcka törsten med slattarna som kom ut. Och det höll ju liksom till vi dukade ut varmrätten ungefär. Sen låg han och kräktes och sen så liksom klingade det av med beställningar framåt.
Ah, okay.
Men det var så där. Alltså det var alltid, jag hade i min etta byggde en liten skärpfabrik och liksom producerade skärp och gick ut och sålde dem på dagarna. Jag köpte stärbhus med bijouterier och fyllde upp hela den här lägenheten och ut och sålde.
Stärbhus, det är ju...
Ja, det är dödsbon.
Ja, just det. Jag brukar skämta om det, att det, jag önskar mig det en julklapp.
Det är roligt.
Ja, tack. Ja. Eftersom det är ett väldigt oklart ord, stärbhus.
Ja. Det har nog, alltså det är nog ett gammalt språk. Så att det fyller nog en språkligt en bättre funktion förr.
Ja, alltså,
om jag då rullar i det här, så det, alltså allting var efter, alltså det var jäkligt ostrukturerat och jag var väldigt ostrukturerad. Och det, alltså framförhållningen var ju liksom ett par dagar i bästa fall. Och på Sala och Söderlund så lärde jag min äldsta och käraste och bästa kompis Claes Bondelid, som sen blev liksom designer och byggde varumärket Bondelid. Han jobbade också där, eller han jobbade i liksom systerbutiken som heter Discocenter i Gallerian. Och vi blev väldigt, väldigt nära kompisar och vi nosade upp ett lager i Gamla stan på Tyska Brinken som var alltså ett obegagnat varulager från 50-talet från Böda på Öland från någon handelsbod med gamla dufflar och kostymer och klänningar, alltså helt fantastiska grejer. Och vi lyckades liksom få köpa hela det här, alltså ta över lokalen med kläder och allting och kunna göra av om det till en butik, och vi fick köpa allting på avbetalning. För den här personen som ägde tyckte att ja, det låg ju ändå där och vi verkade som att vi kunde göra något kul med det. Och då startade vi, det här är alltså slutet 70-tal, då startade vi någonting som heter Da Capo där. Och det var liksom en rätt stor källare. Och det hade varit porrklubb en gång i tiden, så fanns bland annat en bar där nere som gjorde om till café. Och där kommer jag ihåg, där jobbade Olle i ungefär 5 dagar och det gick jäkligt knackigt. Och då skrev han en skylt som gick upp och hängde på gatan. Det stod så här: gör som Björn Skifs, drick ditt kaffe här. Det hjälpte inte så mycket.
Han jobbade ju sedan mer som copywriter, eller hur?
Ja, precis. Men där, alltså det var ju liksom, ska jag säga, början på något slags mer stabilt företagande, i att det fanns en plats och butik och så. Men det var kul, vi hade konserter och allt möjligt där nere. Mm. Sen gick Claes vidare med sin flickvän Britt Inger och tog över det där. Och det där var också grunden till det som sen blev Bondelid, med att vi höll på liksom med de här second hand-grejerna. Det kom in såna här skinnjackor från Malung som han sen började nytillverka under namn Bondelid. Sen så fortsatte jag och liksom var ute och reste och jag startade någonting som heter Gula Pilen, och det som köpte liksom partier med kläder. Jag hade en butik uppe på Sankt Eriksgatan där liksom jag jobbade med enhetspriset. Allting kostade lika mycket. Ena veckan kostade allting 29 kronor, nästa vecka 49 kronor. Och så hade jag ett stort gigantiskt provrum där alla fick prova samtidigt. Det var jävligt äckligt. Men jag hade en idé om att liksom, det skulle ta bort svinnet också.
Okej. Okay. Men det funkade inte?
Ja, jag vet inte. Ja. Det var... Det hette Gula pilen på den här, då var liksom, färgen gult var liksom en lågprisfärg.
Okay.
Så var det ett sätt att signalera det. Jag hade tänkt att liksom tapetsera hela stan med gula pilar som alla liksom ledde till det här. Det här gick rätt bra, gick lite upp och ner, men sen så och Gula pilen är fortfarande liksom mitt säga, moderbolag.
Okay.
Men nu mer omdöpt till Gupi. Jag har en förkärlek för fyrbokstaviga varumärken.
Aha, ja.
ABBA och Ford.
Mm.
Sånt.
Echo.
Vad sa du? Echo?
Ja.
Inte det tre bokstäver? Ja, jag är skolan. Och då... sen så sålde jag den där verksamheten. Ja, slumpmässigt så blev det så att det blev sålt. Och så skulle jag ta sabbatsår. Vilket lite grann i efterhand är faktiskt rätt oklart ifrån vad. Men det var i alla fall att jag skulle vara... Ja, göra någonting annat.
Hade du pengar?
I uppbyggnaden och sådär. Så alltså jag har stått på pantbanken och pantat för att liksom få det att funka. Jag har...
Vad har du pantat då?
Arvegods. Nere på Vasagatan kommer jag ihåg. Sådana här fickur. Och, alltså det är inga eleganta. Vi pratade om 100 lappar och ett par tusen lappar.
Okay. Mm.
Men det var väldigt, alltså väldigt behövligt när det skedde. Och,
har du hämtat ut dem?
Jag tror faktiskt inte jag gjorde det. Och ja, så blir det ibland.
Uh-huh.
Det var i sig saker som jag kunde avvara.
Mm.
Fickur känns inte som något vi använder så mycket idag.
Nej, kanske kan vara kul att ha ja. På något sätt.
Ja. Jo. Just där kom jag ihåg att jag, liksom, jag har ju en liksom lite säljarattityd. Och så att liksom munledet gick igång där när jag stod där vid den här disken. Och han bara tittade på mig med sträng blick och sa att det där snacket har ingenting för här. Så. Och... Sen så är det klart att liksom lite när vi börjar närma oss liksom mitten på 80-talet så är jag ju ja, då har jag hygglig ekonomi alltså jag har 100 000 på banken. I samband med att jag det här så kallade sabbatsåret jag gick och slöläste lite grann till den här fastighetsmäklarkurs. Jag tycker väldigt mycket om hus. Och då så gick min bror och svägerska och av säga, lite grann av slump och väldigt mycket med hjärtat och köpte en bokhandel på Karlavägen som heter Östermalmsbokhandeln.
Som man gör.
Ja, ja precis. Ja, nej, ja, men bokhandel och restaurang och sådär sker mycket på det sättet.
Okay.
Det
är ju,
jaha, du var ironisk.
Ja, lite.
Ja. men ja, då
nej, men du har säkert rätt. Men i mina kretsar så köper man supersällan en bokhandel eller restaurang. Ja.
Jo, men jag förstår.
Ja. Förlåt, det var inte meningen.
Nej, det är ingen fara. Det låter mer än vad det är. Hur som, de köpte denna bokhandel. Och sen så bad de mig, frågade så här, men Mattias, du som har på med butiker och verksamheter och sådär, kan inte du bara följa med här och liksom titta? Och jag började med att jag verkligen... bestämt avråder dem från att köpa den här bokhandeln.
Uh-huh.
Och då så de köpte den i alla fall och då hängde jag liksom lite i protest med. Men när jag kommer in där och det låter som en efterhandskonstruktion men det var verkligen, alltså det hände verkligen någonting med mig när jag klev in i denna oerhört gammalmodiga butik på Karlavägen. Och ja, det är liksom nästa dag har jag börjat jobba där. Och det här är liksom, det fanns en och en halv anställd och så var jag. Och det var helt fantastiskt.
Vad var det du
det var första gången för mig. Alltså jag är uppväxt med böcker alltså att och läsa. Det var första gången jag kom in i ett riktigt sammanhang. För där jag hade varit liksom i den här ur hand i mun verksamheterna så var det väldigt tydliga roller här med så det var förlag och författare och grossister och så vidare. Och bokhandeln var liksom en del i det här systemet. Och sen så var det en väldigt liksom superkonservativ och gammaldags bransch. Och där liksom kom jag med min liksom brinnande liksom energi och engagemang liksom in i det här. Det var underbart. Och vi gjorde massa bra grejer med den här bokhandeln. Men fram till 1970 så var det alltså fasta bokpriser. Det vill säga att en bok kostade lika mycket var du än köpte den. Så här är det till exempel fortfarande i Tyskland och i flera andra länder. Det är en kulturpolitisk idé för att du inte ska liksom kunna... Ja, du ska skapa en grund för att man ska kunna ha bokhandel. Det finns inget incitament för någon att liksom priskonkurrera och slå ut. Och den här butiken hade liksom levt kvar på de gamla meriterna. Det var väldigt, väldigt framgångsrik bokhandel. Nere i källaren där så fanns det 14 stycken omklädningsskåp. Så liksom väldigt många anställda och så vidare. Men den hade liksom klart överlevt sig själv. Och liksom sotdöden hade tagit krafttag i den. Men vi kämpade på med det där och fick upp liksom omsättningen men också förlusterna. Så att liksom efter något år där så kom vi till slutsatsen att det... att avveckla verksamheten. Så att jag åkte till London för att få inspiration och idéer och tänka vad jag skulle hitta på. Och i London så ser jag någonting som heter Sockshop där man säljer strumpor. Och de här butikerna ligger liksom på bästa läge på tågstationer och flygplatser och high street. Små, liksom, tydliga butiker och en produkt. Och där faller liksom poletten ner på mig. Alltså att de hade ju liksom tagit ut strumpan ur konfektionsbutiken och liksom allt fokus på den produkten och då liksom, varför inte ta pocketboken ut ur bokhandeln och lägga den i den situationen när behovet är som störst av en bra bok kopplat till resan. Så då åkte jag hem och gjorde det alltså, försöka övertala och få komma in där på centralen på Arlanda.
Men, och då visste du att det var boken just som skulle in där?
Ja, absolut. Det här med att jobba med böcker var och är så underbart. Så att det var verkligen för mig att liksom hitta hem. Och jag kände verkligen att jag kunde tillföra någonting. Och då efter lite om och men där så fick jag möjligheten att hyra 13 kvadratmeter golvyta mitt på Stockholms central sommaren 1989. Då är jag 29 år. Och där de pengar som jag liksom jag hade kvar efter min affärsverksamhet, det var liksom all in på ett 3 månaders hyresavtal utan rätt till någon förlängning eller någonting. Och så fick jag liksom bygga ungefär som en mässmonter. Men det var ett fantastiskt bra läge.
Var någonstans?
Alltså vid den här det man kallar spottkoppen mitt på Stockholms central.
Bögringen,
precis. Ja.
In till den liksom?
Ja, exakt. Mitt på golvet. Och det var 13 kvadratmeter och liksom hela den här grundidén som är Pocket Shop. Jag vet inte om alla vet kanske inte vad Pocket Shop är. Men det är ju då en kedja med bokhandlar som ligger huvudsakligen i de här reselägena. Och det är huvudsakligen i princip bara pocketböcker, billiga bra böcker. Och de här butikerna är lila och sen är allting liksom frontexponerat. Det var ju liksom lite... Ja, en del av konceptet att alltså, inte ställa böcker med ryggen utåt utan med magen framåt.
Hur kom det sig att det blev lila?
Det var en väldigt duktig formgivare som jag jobbar med som heter Bosse Ljungström som han ville göra en i lila eller i postlådegul så att vi diskuterade mycket fram och tillbaka.
Okay.
Ja, och så blev det lila och sen när jag hade liksom byggt upp den här första butiken och innan böckerna kom i. Så det här kommer fan det ser ut som vi ska sälja damunderkläder. Det här kommer inte funka. Men sen när böckerna kommer i så blir det en väldigt bra harmoni och det här har funkat nu i snart 25 år. Ofta så kan färger kännas fel alltså, men lila har burit bra. Alltså min timing var så liksom ultimat och det var inte så att jag har haft bra timing vid ett par tillfällen därefter också. Och det beror ju inte på att jag är så jäkla intelligent och har räknat ut det, utan det är liksom omständigheterna som bara gör att det blir rätt. Och jag har haft, och det är liksom, ska jag säga, tur. Jag hade en maximal tur. Och för att det var så här att vid den här tiden så alltså det fanns en fantastisk utgivning av pocketböcker. Men en usel distribution. Det fanns i princip inte pocketböcker att köpa på centralstationen. Det fanns ett ställ med 10 böcker. Och det såldes i Sverige kanske totalt mindre än 2 miljoner pocketböcker mot idag ungefär 12 miljoner. Och vi liksom känner liksom att alltså folk rycker i dörren när vi kommer in och börjar handla. Och alltså en kille, han tränger sig in. Och innan jag liksom hinner stoppa honom så har han lagt 40 spänn på disken. Och så står han och håller den i boken och säger så här, här är kulorna och här är liksom boken liksom, är grönt. Ja, okej, säger jag. Och så säger han så här, är det du som har startat det här? Ja, säger jag. Du kommer bli miljonär. Ja, det är skönt liksom. Så jag fick signera den här boken. Och det var Liftarens guide till galaxen, Douglas Adams. Och sen under många, det blir lite stickspår här, men sen under 15 år senare så ville jag gärna ha kontakt med honom. Så i någon intervju så liksom, nämnde jag det här, och i såna här kataloger vi gjorde så liksom skrev jag något förord att han gärna fick höra av sig, så skulle jag bjuda på en brakmiddag. Mm. Sen för något år sedan så sitter jag med en kompis, Jakob Palitski, och dricker kaffe på ett fik på Pipersgatan. Så kommer en kille som ser ut som en California hippie och så säger så här, känner, det här är Fredrik, ni känner varandra? Nej. Det här Fredrik, han är jävligt skön internetsnubbe, och sen så det här Mattias Pockershop. Fan, jag tror jag är din första kund.
Aha, okay. Mm.
Och sen har vi varit ute och druckit eller ätit en
brakmiddag,
och druckit champagne. Och sen nu möts vi nästan varje morgon när vi går över Barnhusbron. Han går till Kungsholmen, jag går därifrån, och så nickar vi åt varandra. Det känns väldigt fint.
Mm.
Men slog upp portarna där och det gick liksom magiskt bra dag ett. Vi var liksom lönsamma efter 4 minuter.
Mm.
Ja, det var en underbar sommar. Alltså, som företagare, när man liksom känner att man liksom hade knäckt koden, och då liksom, det är en enastående härlig magisk känsla. Alltså jag begriper hur det här funkar. Liksom jag har det här i min hand. Men när 3 månader hade gått så kommer de här tjänstemännen från SJ och säger, Mattias, det här är jättekul. Och det var lite, fan vad duktig du är. Och så där. Men tyvärr så är det så här att Pressbyrån, de tycker att de ska sköta om det här med pocketböcker. Och de är en sån stor och viktig hyresgäst för oss. Så att vi får acceptera att det är så. Så vi kommer tyvärr inte kunna förlänga ditt hyreskontrakt. Och då är det så med den här affärsidén att den måste ju liksom vara där inne. Jag kan liksom inte öppna på andra sidan gatan. Det går inte, utan det är ju verkligen i situationen. Och då går jag och köper massa vykort, såna enkronas vykort med kungen och katter och blommor på. Och så frankerar vi dem och så skriver vi till generaldirektören SJ huvudkontor i Stockholm. Och så delar vi ut det till kunder och sa att vi får inte vara kvar, om ni vill får ni skriva parader. Så det kommer in en stridström med kort till generaldirektören som jag undrar, har vi en bokhandel, och 2, ska vi kasta ut den? Liksom, varför då? Så han ringer, och han heter Stig Larsson. Han var den första generaldirektören för SJ som inte var politiskt tillsatt. Och så blev jag uppkallad där på möte, och 10 minuter senare var det klart. Så vi får kvar. Så det var häftigt. Så det var också med den grejen att det är så himla små marginaler vid så många tillfällen. Men sen så fick jag öppna i Göteborg. Det var liksom frågan när jag var som så här, vad vill du öppna mer då? Göteborg. Så var det klart.
Mm.
Men när jag öppnade i Göteborg så upptäckte jag att jag har liksom byggt ett lager och liksom en distributionsidé som är tänkt att serva en kedja med såna här butiker på Sveriges alla stora järnvägsstationer och flygplatser. När jag öppnade i Göteborg så insåg jag att jag inte bor i Amerika. Det finns inte så många stora järnvägsstationer och flygplatser. Och det går rätt trögt alltså, i Göteborg vid den här tiden. Göteborg var liksom, stationen var mindre än vad den är idag. Det var inte samma tryck. Och då får jag och jag kommer inte in på Arlanda, för de tycker att de inte har något behov av det här. Och då vad ska jag göra? Kring den här tiden så bryter man upp hela tidningsdistributionen. Det vill säga att det fanns på den tiden en distributör som distribuerade alla tidningar, dagstidningar, morgon- och kvällstidningar, veckoblad, allting. Och böcker. Och böckerna liksom var, bara skickades ut i stora system med, som tidningar, med så kallade negative option. Det vill säga att det var ingen som hade beställt, och de bara skickades ut och så bara kom det tillbaka. Det var förödande ekonomi för liksom alla inblandade parter. Och då gick jag till Bonniers och sa så här, att jag kan sköta den här distributionen och jag köper allting i fast räkning. Jag kan ta all risk om jag får liksom lite bättre inköpsvillkor. Och det där tyckte de var ljudmusik. Så då fick jag den liksom, ja, här har du hummen. Det gick väldigt fort. Och då kunde vi, nu är vi liksom början på 90-talet, börja liksom bygga distributionen av pocketböcker till liksom, jag ska säga, handeln utanför bokhandeln. Och det var liksom nästa sån här bara wow-resa. Alltså det, vet, när vi stod där ute på Arlanda och packade upp böckerna så kunde de slet ju grejerna ur kartongerna. Och vet, man bara liksom tog in polare, liksom fyllde, anställde folk på löpande band bara för att få det att funka. Bland annat var det en kille från ett handbollslag i Hultsfred. Och sen så ringde han sina polare. Till slut hade Hultsfred ingen handbollslag längre. Han jobbade hos pokergrossisten. Så det var en härlig tid. Och då liksom, ja, kreerade vi det här med topplister. Och det är ju inte några märkvärdigheter. Men liksom bara ordnade upp det där. Och det var väldigt härligt. För sen började också förlagen upptäcka att liksom, oj, det här med pocket, fast kan det börja röra på sig. Då blev de noggrannare med liksom vad de gav ut, omslag, baksidestexter och så vidare. Så att det här ja, successivt liksom byggde ja, bokförsäljningen. Mm. Helt mm. Så kul. Mm. Förlåt, jag bara göra ett ja, inpass. Alltså, ja, om man tänker klart på det som jag berättade om min skolgång och så vidare, så fanns ju liksom ingen lärare som hade börjat spela på att jag skulle bli en framgångsrik bokhandlare. Det låg väldigt långt. Alltså det fanns liksom inte. Så det, livet blir inte alltid som man tror.
Nej.
Tur det.
Ja. Sen var du kvar på det här företaget i 23 år.
Mm, jag vad som hände mig var så här att i mitten på 90-talet, när jag hade verkligen lyckats med min affärsverksamhet, liksom uppnått mina drömmar vad gäller affärsverksamhet, och fått väldigt mycket liksom, så att säga, extern bekräftelse. Jag var gift med min, fortfarande gift med Ingela, kära hustru, och vi hade fått barn. Vi hade köpt en bostadsrätt underbar med utsikt uppe på Kungsklippan, köpt landställe på Ingerö med liksom sjötomt och ja, liksom allt så där var på bästa sätt. Och jag trodde nog att jag liksom på något sätt så här, när jag nu hade varit så här duktig och liksom gjort alla de här sakerna, att liksom det skulle öppnas några portar för oss som var så här duktiga, där liksom så här, välkommen in nu då. Men
vad tänker du på för, alltså, i vilka sammanhang?
Nej, alltså, men alltså, vad som händer är ju så här att jag blir fruktansvärt deprimerad. Alltså, okay. jag blir så, när livet är som bäst och jag har varit så himla duktig, så trodde jag att liksom det bara skulle bli bättre, att det fanns någon liten klubb för oss som var så här duktiga. Mm. Men det fanns ju inte, allt var ju precis som vanligt. Och jag åkte omkull, jag var inne liksom, jag låg en hel sommar och grät där ute på, tittade på genom mina tåriga ögon på skjutsikten. Jag var riktigt sjuk. Alltså. Och jag åkte in till psyket, så här halvakut. Och det var, jag kan, så här, jag var inte suicidal, men alltså jag kan idag verkligen förstå känslan av att liksom när man kan känna liksom döden är på något sätt någon slags befrielse. Jag var riktigt, riktigt dålig. Och det resulterade sen i att jag liksom, jag liksom söker mig runt. Alltså, vet, det är en smärta. Det är också så att liksom kroppen slutar funka. Alltså, rörelseschema blir, ja, man blir tyngd på olika sätt. Det slår på olika sätt. Det där är ju liksom med stor sannolikhet väldigt mycket serotoninsaker i hjärnan. Och efter att ha varit runt i olika sammanhang, ja, pratat liksom, det finns ju inte något ställe man kan gå till som liksom löser det här, som är självklart. Utan när man hamnar i den här situationen får man liksom försöka hitta någonstans att liksom få hjälp. Och för mig så blev det så att jag hamnade hos en man i Gamla stan, en psykiatriker eller psykolog. Och vi träffades några gånger och så frågade jag så här, okej, vad ska vi göra nu då? Och då sa han så här, men jag föreslår psykoanalys. Jag var väldigt oförberedd på det, för att jag trodde att vi skulle liksom köra 10 gånger och sen whoop, whoop, så skulle vi liksom bara kasta ut det där, liksom spotta ut eller kräkas ut eller något. Men jag hade inga andra alternativ. Så att det gjorde att jag låg på dyschan i 4,5 år. 4 gånger i veckan i 3 år. Och 1,5 och 2 gånger i veckan i 1,5 år.
Åh, jäklar.
Så ja. det är väldigt mycket terapi. Och jag jobbade hela tiden. Och det var bitvis smärtsamt såklart. Men allt det här som jag själv hade liksom trängt undan och liksom kopplat tillbaka till mig, det som var oroligt med min uppväxt och så vidare. När jag liksom i den här terapin fick liksom gå ner i det och liksom gå ner och liksom, ja, gå tillbaka i de dörrar jag hade stängt som jag var liksom lite rädd för att öppna. När jag öppnade dem så var det inte mer mörker utan var mycket ljus. Det var mycket kärlek och det var mycket. Och det liksom, mycket med den här sortens terapi är att sortera upp och förhålla sig till saker. Så att det hjälpte mig. Ja, det räddade mig så att säga.
Det låter otroligt kostsamt.
Mm. Ja, det är det. Ja. Det är det verkligen. Men å andra sidan, roligt sätt att se på det. Men det här är. Det är, jag har till exempel inget körkort.
Nej.
Så att annars hade jag blåst av det på några bilar eller något.
Ja.
Så att, och då var det här otroligt mycket bättre.
Ja, du hade ju råd kanske också.
Ja, uppenbarligen. Ja. Alltså, jag är inte, jag klarade av det.
Ja.
Men det var absolut väldigt kostsamt.
Ja, men jag funderar på, för om det är någon som lyssnar som känner att man skulle behöva psykoanalys, så låter det som någonting som man kanske, jag vet inte, alltså.
Alltså, ja, det finns även kanske att det finns inom det allmänna, men det är nog väldigt sällan att någon nu för tiden att man blir remitterad till det. Det tror jag alliansen har nog plockat bort det.
Ja.
Och sen så idag så är det ju väldigt mycket mer utvecklat, mycket så kallad KBT, som är mycket mer effektiv. Alltså, psykoanalys är en väldigt omständig form och det är ingenting som jag liksom förespråkare tycker att alla borde gå i psykoanalys. Verkligen inte. Och det har genom åren också funnits väldigt mycket dålig psykoanalys.
Mm.
Och idag finns det också, idag finns det väldigt bra medicinering i kombination med sådana KBT som är mycket effektivare och hjälpsamt.
Mm. Käkar du någon?
Nej, jag gjorde aldrig. Det beroende på att min man där, han var, dels var han psykolog och inte psykiatriker. Är du psykiatriker så är du läkare i botten, så du kan skriva ut.
Mm.
Så han kunde inte skriva ut. Och sen var han i sin troslära, någon så här jungiansk variant, lite emot den medicineringen. Inte så att han avrådde mig ifrån det, men det var liksom, han uppmuntrade mig inte till det.
Nej.
Och vid den tiden, det här är ju en 15 år sedan, så var de här inte så jäkla spetsiga, utan man blev liksom lönfet och impotent också.
Mm.
Och ja, jag kämpar med liksom igenom det. Mm. Jag hade inte riktigt tillgång till det. Idag skulle jag inte tveka att ta medicin. Idag är jag mycket, mycket bättre.
Mm. Jag käkar sedan någon vecka tillbaka så här serotonin främjande medicin som jag fick för en svacka här.
För att också på den tiden var det så här att det var rätt lång inställningsperiod. Det skulle vara så 4-6 veckor. Och om du mår riktigt dåligt här och nu, Då känns 4-6 veckor väldigt lång tid. Jag tror också att idag att de här bitarna som mycket snabbare kan liksom styra dem där.
Mm, fast det är tydligen, det ska ta 4 veckor också. Att man kan gå ner lite ytterligare. Vet man om det så gör det ju, alltså det är klart att det är jobbigt. Men nu kan jag ju härleda min liksom, så här fysiska hjärtklappning. Och, liksom, jag har ju någon sån, jag får ångest så får jag nästan som en fysisk hinna framför hjärnan. Det är konstigt, svårt att beskriva, men då vet jag var den kommer ifrån i alla fall. Hur som helst, under senare hälften av 90-talet så ligger du
på duschan.
Uh-huh.
Ja, absolut. Och sen är det att alltså, livet pågår ju liksom samtidigt, så liksom allting, när man mår så här dåligt så det kretsar ju för en själv väldigt mycket kring en själv såklart, men samtidigt så är ju liksom min familjs liv pågår ju liksom, måste ju också pågå, så liksom jag är rätt duktig på att liksom ändå hålla upp det, att liksom inte dra in, även om Ingela absolut fick ta törnar utav det. Så men fick nog ändå det där ganska bra att funka.
Mm. Hur ser en sån där session ut ungefär? Alltså...
Nej, alltså, psykoanalys är ju väl, alltså, det bygger på att man, alltså, det finns olika former, min var liggande. Och idén med det är att hen då sitter snett bakom. Och nu när vi sitter här och pratar så nickar lite, alltså du bekräftar mig saker och ting jag säger. Och då är idén med det här att jag, eftersom jag inte ser den personen så får jag inte de bekräftelserna. Och i och med att man ligger ner så ska det på något sätt flöda bättre.
Mm.
Och i, det syftar ju till, liksom, det psykodynamiska är ju att liksom gå ner i sin barndom och liksom att, ja, de relationer och känslor, och även drömmar och så vidare. Så att det, men den är ju en väldigt, väldigt långsam form där... Den här personen säger ju i princip ingenting. Det är ju väldigt liksom... Man tar det som kommer och sen så pratar. Och så får, med små, små puffar styrs man. Mm. Små korta frågor. Det, jag kan sakna det. Det är otroligt härligt att ligga där.
Men kommer det någon konklusion sen då? Efter de här 4,5 åren?
Nej, alltså det är, för att det ska funka så måste du ju komma på konklusionen själv.
Okej.
Okay. Det är det som är hela... tricket. Ja. Och inte med hjärnan utan med kroppen. Alltså du måste ju, alltså inte bara en intellektuell slutsats, utan du måste ju få in det i kroppen.
Mm. Svårt. Och, ja, men du kände så här en dag så...
Nu reser jag mig upp och går vidare. Och då funkar det som så att man har en avtrappning, så jag kommer inte ihåg om det är 3 månader eller 6 månader. Och då kan man ju prata om det någon månad, om varför man ska göra det och så vidare. Så att det är ju... Men jag kände nog att och då gick vi ju från 4 gånger till 2 gånger först, och sen så kände jag att, liksom, att det var klart. Mm. Men det var aldrig så här att jag kan inte peka på det där, funkar i mig fortfarande. Jag kan liksom inte peka på att det var speciella tillfällen när liksom allting liksom öppnade sig och blev väldigt klart, utan det, liksom, det vävdes ihop. Och jag gör nog i mångt och mycket samma misstag fortfarande, men jag förstår lite bättre varför.
Okej. Okay. Vad är det för misstag du gör?
Ja, jag vet inte vad, men det är, ja, de misstag vi alla gör som får oss att må dåligt, man säger, jag vet inte, i sina relationer eller vad det nu må vara. Mm.
Samtidigt som du ligger på dyrsan så växer det här företaget då.
Mm. Eller både ja och nej, under 90-talet så är det, alltså Pocket Shop är vid den här tiden bara 3 butiker, och sen så är den här grossistverksamheten växer, och sen så har jag en anställd vd, och det är nog en konsekvens kanske av det här att jag sen då bestämmer mig i det här också för att sälja grossistverksamheten och återstarta Pocket Shop. För jag kan inte expandera Pocket Shop och samtidigt vara liksom leverantör till konkurrenter, utan det är liksom, ska jag få vara leverantör så kan jag inte konkurrera med dem samtidigt. Så att jag säljer den grossistverksamheten till den anställda vd:n, och sen, och då är vi ungefär vid år 2000, och då liksom, ja, all fokus liksom tillbaks till 1989 egentligen med att liksom göra den här Pocket Shop. Och ja, sen har det rullat på bra. Det har varit otroligt roligt, och vi finns idag i 3 länder, i Tyskland, Finland, Sverige, och det går jättebra, det är en fantastisk företagskultur och ett jättehärligt företag. Verkligen. Och jag är så himla... Om jag ibland lite kort kan tillåta mig att vara lite stolt, så är jag väldigt stolt över det.
Ja, men det kan jag förstå.
Men sen så, i de här, den omvandlingen som bokmarknaden genomgår, så bestämde jag mig för att... Jag var på en konferens i Milano för 2 år sedan, och om e-böcker. Och där och då bestämde jag mig för att liksom sälja. För jag insåg att allt det här som händer nu framåt kommer jag som privatperson inte kunna liksom hantera. Utan vi måste ha en annan ägare som har liksom en annan verktygslåda och en annan kraft för att liksom kunna ta det här vidare. Och därför så, efter en sån här försäljningsprocess, så... blev det precis som jag hade hoppats, så att det blev Bonniers som köpte företaget nu i april.
Mm.
Och det är också en del av att jag är väldigt stolt och glad, för att liksom nu är vi i en väldigt bra, liksom vi har den bästa tänkbara ägaren för att liksom kunna ta det här vidare.
Mm.
Och nu är jag vd ytterligare några månader, och sen så, ja, hittar på något annat.
Var det helt och hållet ditt företag nu när du sålde?
Mm.
100%?
100%.
Hur mycket fick du?
Jag fick bra betalt. Det är som ett lönsamt företag som alla företag värderas utifrån liksom sin lönsamhet och potential. Och så det var schysst.
Men vad är, snackar vi 100 miljoner?
Det där är i, när man gör sånt där så är det en uppgörelse i köpeavtal att man inte ska offentliggöra det. Så du kan inte göra ett avtal.
Men är du ekonomiskt oberoende?
Ja, det är jag. Men det var jag redan innan. Det var ju redan när jag åkte omkull på Dyrsjön. Så att då, alltså jag har drivit framgångsrikt och lönsamt företagande i liksom 30 års tid.
Vad gör du av med pengar på?
Det är rätt lustigt när nu firman såldes. Vi har faktiskt inte i familjen på något sätt firat det eller gjort något extra. Jag kommer ihåg när jag kom hem där den dagen. Det var en väldigt lång process och det är väldigt mycket. Det var väldigt mycket grejer att hålla ordning på samtidigt och mycket folk inblandat och hit och dit. Och jag var helt utmattad och det här var den 26 april och när jag kommer hem. Och då har det varit liksom, ja, vi har skrivit avtal och det har varit lite pressgrejer och det, ja, en det ena, en det andra. Vi har varit upp och träffat personalen på kontoret med Bonniers. Och så kommer jag hem vid 8-tiden och sen så kommer jag in och så sitter min fru och min son och tittar på tv. Och säger hej, och så vänder sig Ingrid och säger, har det gått bra? Ja. Ja, det har gått jättebra. Ja, schysst. Och så fortsätter de att kolla på tv. Och så går jag in och värmer lite mat som ja, fanns kvar från som man hade lämnat efter middagen. Och sen har vi faktiskt inte gjort något liksom speciellt extra så. Rent generellt så är det nog så att liksom, ja, vi kanske har något rum mer hemma. Liksom, något större, bor liksom lite större, kanske reser lite mer och behöver kanske inte tänka på vad maten kostar och så vidare. Men annars har jag inga liksom extravaganser överhuvudtaget.
Nej, du har ingen dyr klocka?
Ingenting. Jag har inte ens klocka.
Nej.
Och ja, pennan kostade 80 kronor här. Och nej, ingenting extra.
Nej.
Jag bränner rätt mycket på att äta ute och jag kan bo på, gillar att bo på hotell, bra hotell.
Mm.
Jag kan notera med mig själv att jag har väldigt lätt för att göra av med pengar som är alltså, jag har svårt för att köpa dyra saker som är bestående av någon anledning.
Mm.
Det får jag ta upp i min nästa terapi.
Men du är ju på ett väldigt spännande ställe nu då. Du är 53 år gammal och du behöver egentligen inte jobba.
Nej.
Och när du mejlade mig inför den här intervjun så sa du att du vet inte om du ska göra en skiva eller liksom. Berätta, va?
Det var rätt roligt det där mejlet. När jag såg det sen så var det ganska andfått, såg jag. Det också kopplade lite grann till varför jag är här. Så var det ju så att i somras så upptäckte jag podcast. Och jag blev helt alltså, uppslukad av det. Och framförallt värvet. Och sen så ja, jag ville verkligen liksom förstå och komma in i den här poddgrejen. Och jag älskar hela den här scenen, allt det nu som händer. Det här är en del utav det. Det vill säga att här sitter du i Vällingby och för inga pengar alls i ditt hem gör radio som når massor med människor. Det är liksom, det är en magisk liksom scenförändring. Det här sker ju liksom i bokbranschen, det sker ju liksom i musikbranschen och så vidare. Så att hela kartan ritas om. Och det där fascinerar mig oerhört. Och det vill säga det här är ju ett format som den kommersiella radion och public service liksom, de har ju inte kunnat göra det här. För de sa att det gick inte. Men uppenbarligen så gick det.
Mm.
Och då var jag väldigt nyfiken på dig och på det här. Liksom, jag ville liksom komma närmare och liksom förstå det. Och då kontaktade jag en kompis som heter Anders Pilgren Pilis som jag visste att ja, ni hade någon form av kontakt för att jag liksom ville få kontakt med dig. Vi pratade och sen så på kvällen så får jag ett sms från Pilis att han kollar på Tradera, där ligger det liksom auktioneras ut en värvet intervju. Och så tänkte jag så här, men det är så jävla lökigt, det kan ju inte gå och köpa med en intervju. Liksom. Det är ju, men sen så tänkte jag, men det kan det vara någonting bättre än kan jag komma närmare att förstå det här än få sitta och göra det. Så att då bestämde jag mig för att slå till. Och det hänger då ihop också med att jag i somras när jag tänkte på vad ska jag göra sen. Och vad jag är liksom lite skraj för är att komma, alltså bara nu fylla upp min tid med nya business. Jag vill tillbaka till liksom min kreativitet. Jag tycker att jag liksom har tappat den. Det blir väldigt mycket business. Mm. Och så funderar jag på, ja, men vad ska jag göra? Vad ska jag hitta på? Jo, men jag vill göra så här. Okej, jag ska göra ett radioprogram. Jag ska göra en skiva. Jag ska skriva en bok. Och jag ska göra ett tv-program.
Mm.
Och liksom utan någon liksom ekonomisk vinning. Utan
du ska göra alla de grejerna?
Ja, absolut. Mm. Mm. Och utifrån någon slags, ska jag säga, konstnärligt perspektiv i att liksom, ja, någon forskningsstudie liksom, gå ner i grejer. Och då jackade ju det här också in för mig och tänkte, ja, men det här är ju bara härligt. Det här får bli liksom mitt radioprogram.
Mm.
För det här ska nog, kommer nog inte ge någon ekonomisk vinning. Och ja, nu sitter jag här.
Mm.
Så att det ska jag göra. Och det, så att jag, sen så vet jag inte. Alltså det är mer att utifrån de här formaten göra någonting och använda de här teknikerna för att nå ut till väldigt många med någonting. Jag till exempel med skivan där funderar på att det kanske är någonting omkring skratt här, funderar på. Skratt i olika sammanhang, alltså på en teater. Kulturskrattet tycker jag är väldigt fascinerande. Det är lite skrajset sådär. Där kanske det är någonting, eller något annat. Vi får se.
Okej. Okay. Har du någon liksom känsla för
vart det är på väg?
Ja, förutom det här kulturella som du vill göra.
Jag vill göra sånt som är svårt och utmanar mig. Jag vill förändra och förbättra. Och då är det som sker i det här medielandskapet. Där finns det massa grejer som händer som ritar om kartan. Jag kommer inte så mycket längre, men jag vill nog gärna hålla på med någon form av publishing alltså i framtiden.
Mm.
Någon form av förlagsverksamhet.
Du, innan vi går in på det sista här då, vad, är det någonting du tycker att vi borde prata om som vi inte har berört?
Jag gjorde några noteringar innan. För
ja, det var ditt kort jag tyckte.
Ja,
det var.
Nej, det tycker jag inte.
Nej, vad härligt. Ja. Du, jag tycker för övrigt att du ibland är du väldigt lik Martin Rosekant.
Jaha.
Ja, eller Martin Sköld heter han, förlåt. Martin Sköld.
Jag tror du ska säga, jag har hört att jag är väldigt lik, det vet jag inte vem det är.
Nej, vi kan
kolla honom sen. Men att jag är väldigt lik Thomas Alfredsson, du vet. Framförallt när jag har de här glasögonen på mig.
Ja, men det kanske kan stämma. Vi tar kort på dig alldeles strax och lägger ut så får lyssnarna se det. Vill du rekommendera något?
Jag skulle vilja rekommendera någonting som heter Vipassana, som är en meditationsmetod. Om man googlar på Vipassana, det finns ett center i Ödeshög dit man åker och är tyst i 10 dagar.
Oj.
Och mediterar 10 timmar per dygn. Och män och kvinnor är åtskilda och man är, alltså, man får liksom inte ta på varandra, man får inte skriva, motionera eller någonting. Så man liksom är helt med sig själv. Och sen är det föredrag och så vidare.
Är du tyst i 10 dagar?
Mm.
Du säger inte ett ord?
Inte ett ord.
Åh, fy fan.
Ja, men det är bara skönt. Och det svåra är igen, det är lustigt, det är precis som de flesta reagerar på med det här, att vara tyst.
Ja.
Det svåra är egentligen att meditera i så mycket. För det är liksom fysiskt jobbigt.
Okay.
Och det kostar ingenting. Utan man betalar det när man åker därifrån, det man, ja, kan eller vill eller har råd med. Och det är en urbuddhistisk meditationsteknik och förhållningssätt som har ingenting med religion eller sekteri att göra på något sätt. Det är fantastiskt. Det är nog det bästa jag gjort. Och kommer jag igen nu i vår.
Wow.
Så det vill jag rekommendera. Vipassana. Och det finns runt om i världen.
Ja. Vad sa du på ditt mobilsvar under den här tiden?
Den var nog bara, man får lämna in mobilen precis när man kom dit. Men det var ganska lustigt, för att när jag klev in så var världen som vanligt. Och när jag klev ut så var världen som vanligt. Men under tiden hade det här askmolnsgrejen varit. Och det, eftersom vi driver så vår verksamhet till hälften är ju liksom ute på Arlanda. Så att liksom hela liksom businessen var liksom till hälften nedsläckt.
Oh,
så att när jag kom tillbaka så var ju alla lite nervösa och vi hade liksom ett ledningsgruppsmöte där på morgonen och så här, och det var klart spänt. Och då så frågade jag bara, okej, är det någon som är skadad? Nej, det är inte. Okej, då kör vi. Som vanligt. Liksom jag var, och det var väldigt skönt, för att alltså, vad man lär sig i den här tekniken är ett sätt att förhålla sig till problem. Alltså förhåll dig till det. Alltså, vi har ju en enorm förmåga att tänka flera steg fram vad som eventuellt kan hända och vad, hur blir det då och så vidare. Men det är ju liksom helt, det enda du behöver förhålla dig till, det är det du vet här och nu.
Ja.
Och sen så får man liksom, ja, det är att vara i nuet på något sätt.
Ja. Du, jag hörde någon gång att man i livet ska ha någon att älska, något att göra och något att se fram emot.
Mm, det är fint.
Ja, hur fyller du den treenigheten?
Någon att älska är ju alltså, min familj såklart. Och något att göra är ju det som jag liksom fyller min dag med. Som jag älskar att vara i med mitt liksom företagande och så vidare. Och något att se fram emot, ja, det är ju min, liksom det som ska komma bortom det här. Så att det stämmer rätt bra in på där jag befinner mig just nu faktiskt.
Mm.
Och det också, vi säger det med, som jag liksom har beskrivit här med min liksom bitvis då liksom oroliga uppväxt, min framgång, men också hur jag liksom kraschade i det här och liksom känns. Men vad som verkligen hjälper är ju att bli äldre. Alltså det är saker och ting, det blir lättare. Det blir bara bättre och bättre. Det är, ja, det är häftigt.
Ja,
det är häftigt. Det lugnar ner sig.
Ja. Vad kul.
Mm.
Du, vem tycker att jag ska intervjua här i varvet då?
Jag funderar på det där och då lite som kontrast, det så har jag liksom tänkt på alltså en kvinna och en kontrast, en person som jag tycker, som jag vet väldigt lite om, som är, och det är Annika Falkengren som då är vd för SE-banken. Och lite i det här sammanhanget med den här späda kvinnan med sin liksom 80-tals fågelbofrissa och snackar som en stockholmare så här och gått på internatskola och är vd för en Wallenbergbank och sitter i Volkswagens styrelse. Hon verkar liksom bara nyfiken på vad finns där bakom. Liksom.
Ja. Ja, vad kul. Mm. Hörru, vad roligt att du kom hit. Ja.
Tack, det var jätteroligt att få vara här.
Jag hoppas att du tyckte att det var väl investerade pengar.
Mycket.
Ja.
Och billigt.
Tack så mycket.
Tack.
Otroligt intressant att träffa Mattias och jag tror att han och jag kommer säkert att ses igen på något jävla vänster. Hörrni, tack för att ni lyssnade och jag är så glad över att det blev så här med Musikhjälpen och det. Jag hoppas verkligen att Sveriges Radio /P3 vill att jag ska vara med på något sätt även i år. Vi hörs om det helt enkelt. Och hörni, ni där hemma, det kommer ett vanligt värvet ungefär på måndag, lite förskjutet på grund av att jag är i USA och dessutom ska gå en kurs hela dagen på söndag och bli jävligt mycket roligare komiker. Så att ni är in for a treat. Ni vet ju att jag är ganska tråkig i värvet, men kanske att jag blir lite roligare utanför efter den. Vi hörs om det helt enkelt. Kram på er, tack för att ni lyssnade. Hej då Mattias, hej då Musikhjälpen, hej då alla lyssnare, puss.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.